Hallå! Fatima här. Du som lyssnar, vi finns på Instagram. På kontot Fråga Kriminologen-podden, det är ett enda långt ord, då hittar du en hel del godsaker som har med avsnitten att göra. Fråga Kriminologen-podden alltså. Följ oss gärna där. Och med detta sparkar vi igång!
Varför döms inte alla mördare till livstidsfängelse? Får man provsmaka en smågodis i mataffären utan att betala? Och vad är det som skapar pyromaner och sektledare och terrorister? Det här är Fråga Kriminologen-podden med Fatima Adberger, jurist och kriminolog. Jag som ställer frågorna heter Ola Lagerström. Välkomna. Fatima, många morddömda som jag möter, de har varit påverkade av antingen alkohol eller droger när de begått de här morden. Mm. Sen när spriten och knarket, de här gifterna, gått ur kroppen, då sitter de där och fattar ingenting. Hur kunde det här hända? Mm. Hemska uppvaknanden, minst sagt. Mm. Veckans första fråga, den är lite på det här ämnet. Frågan, den kommer från Amadeus. Han skriver, vilken drog ger upphov till de grövsta brotten? Är det heroin?
Jag påstår att det är alkohol.
Utveckla.
Forskningen har ju visat, och det är ju huvudsak Leif Lenke faktiskt från kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet. Nu lever inte Leif Lenke längre, men när man ställer narkotikan som då är det första som dyker upp i ens huvud när man pratar om droger, då tänker man på knark av olika slag. Mm. Men det är fortfarande så att om man jämför, alltså berusningsmedel, så eftersom samhället har en nolltolerans mot narkotikan, men det är allmänt accepterat faktiskt att vi dricker alkohol. Mm. Och eftersom alkohol är alltså en väldigt effektivt att använda om det är så att man vill förlora sin impulskontroll, så kan vi säga. Ja. Och alkoholen är förhållandevis lätt att få tag i. Det är ju faktiskt tillåtet att både sälja och dricka alkohol.
Mm. Många har några pavevin hemma, några gram heroin.
Nej, precis. Så är det ju så här att när vi tittar på, och så är vi tillbaka i de här sårbarheterna igen, jag ska inte gå in på dem nu, har vi pratat sårbarheter länge. Mm. Men är det då att du är predisponerad på något sätt att ha en sämre impulskontroll eller vad det nu är, så räcker ju inte det, utan du behöver någonting mer. Mm. Och då är en samsjuklighet i någon form av missbruk i stort sett givet då för att du ska landa i en brottslighet och särskilt då en våldsbrottslighet.
Är det så att man måste kanske både supa och knarka och må dåligt?
Jag tror att det kan räcka med att inte vara så stabil och sen göra något utav det, antingen supa eller knarka. Det blir den sista lilla grejen som knuffar en över kanten. Mm. Men bara egentligen på basis av både Leif Lenkes forskning som har visat det här, men på basis av att det som går att få tag i utan att anstränga sig särskilt mycket, det är alkohol. Mm. Så menar jag att det är faktiskt alkoholen som leder till de allra flesta, alltså våldsbrottsliga, de allra flesta grova brotten kan man säga.
Man ser ju om någon är full, de vinglar omkring och gör dumheter. Kanske står och lättar på trycket mot en lyktstolpe.
Ja, det är också olagligt.
Ja, det är det för sig. Om någon är påtänd, jag åtminstone, jag ser inte sånt. Jag har varit med om att folk sagt till mig att titta på den där killen, han är ju påtänd och hon där borta, hon är hög som ett hus. Jag ser inte sånt, Fatima. Vill du berätta, vad är de tydligaste tecknen på att någon faktiskt har knark i kroppen?
Oj, det tror jag också i högsta grad individuellt. Det finns ju såna saker man får lära sig på ett tidigt stadium. Till exempel att en person som är påverkad av narkotika, där reagerar inte pupillerna i ögonen. De blir väldigt, väldigt små. De är inte känsliga för ljusskiftningar och sådär.
Okay.
Till exempel, men jag menar, det är ju inte hela sanningen. Det finns ju andra.
Vad finns det mer då för symptom? Kroppsliga?
Jag höll på att säga, om det är så att personen röker hasch så lär du känna det på lukten. När de går förbi. Ja. Det är väl ett givet, det här är faktiskt en kul historia. Jag bodde på ett rivningskontrakt i en lägenhet en period. Och så kommer en av mina kompisar på besök. Och så säger han så här, fan är det du som röker braj? Och jag bara, nej, vadå? Och så hela trapphuset stinker braj. Och det har inte jag fattat. Jag har känt lukten, men jag fattar inte vad det var.
Du trodde det var någon fin parfym kanske?
Nej, jag vet inte. Jag fattade i alla fall inte vad det var. Men nu vet jag hur det luktar. Jag vet inte, någonstans, alltså vad som händer, jag tror inte att man kan säga generellt att det är så här en människa som är påtänd beter sig. Och om inte den personen, alltså det man har fått i systemet leder till någon form av psykos så att man blir utåtagerande och gör väldigt dumma saker, för då är det ju extremt tydligt vad som händer. Men bara en människa som går och lallar i sin egen lilla värld för att han eller hon är påtänd, jag skulle tro att det märker man om man försöker på något sätt interagera med den här personen. Jag och min dotter träffade på en kille på centralstationen faktiskt i Stockholm för några dagar sedan. Och där pekar min dotter, hon petar lite mig i sidan och så säger hon att den där killen, han är förmodligen påtänd.
Hon såg det?
Ja, hon tyckte, och det handlar egentligen om vad han inte gjorde. Han var inte medveten om verkligheten runt omkring honom överhuvudtaget. Han interagerade inte med någon av alla de människorna som gick förbi. För att även om man inte har en kommunikation med människor så reagerar man på dem och flyttar sig och förhåller sig till. Men han gjorde inte det. Och sen så såg det ut som att han hade någon lång, så att säga, monolog med sig själv. Så att, ja.
Så kan det vara. Apropå centralstationen. För många år sedan så åkte min mormor, hon tog med mig dit till Plattan, alltså T-centralen. Och så stod hon och pekade och sa det att den och den och den och den, det är knarkare.
Okay.
Vet du hur hon såg det?
Nej.
De här personerna som hon hävdade var knarkare, de stod med böjda ben, så att säga.
Alltså i knäna?
Ja, de stod precis.
Okay.
Och jag tror faktiskt att det stämde. Och det där var så läskigt att se, det där totala förfallet. Det blev ett jättebra skrämselskott för mig.
Okay.
Sen dess, eller ja, aldrig tidigare heller såklart, jag har aldrig rört knark. Fatima, är du en sån där, kanske en sån där, vad kallar man för, partyknarkare som går in på toaletten på Café Opera och drar en lina?
Åh gud, I wish. Nej du, vet du, det har jag aldrig. Jag har absolut nolltolerans mot droger.
Karin skriver, för några år sedan så läste jag om ett fall som var stort på 80-talet. Tommy Alexandersson, slaktaren från Enköping, som mördade 5 personer och fick livstid. Lever han fortfarande, undrar Karin.
Ja, men det gör han. Han börjar på bli uppåt i åldern, 77 år tror jag att han är.
Och jag tror faktiskt att han sitter på Västervikanstalten.
Okay.
Väldigt öppen anstalt, ovanlig också. Den är väl 5, 6, 7 våningar på höjden. Och så är det stora stängsel runt.
Vet ni varför han kom att kallas för slaktaren från Enköping förresten?
Ingen aning.
Nej, han dräpte ju 5 personer och det är vid 2 olika tillfällen. Men det är under samma år. Så i maj 1988 så mördade han sin före detta fästmö och en 53-årig man som befann sig hemma hos henne. Och så satt han eld på den lägenheten. Och i september 88 så är han på besök hos något par och där kommer han ihop sig med mannen, mördar mannen, mannens pappa och sen en kvinna som var på besök i det här sammanhanget. Och vid båda de här tillfällena så satt han då alltså eld på bostaden efteråt. Men det han använder, ja, i första fallet så slår han dem i huvudet med ett strykjärn, den före detta fästmön och 53-åringen. Och sen skär han alltså halsen av dem med hjälp av en kniv, alltså en sån här stor som ser ut som en, vad ska man säga, en hacka och en slaktkniv.
Ja.
Det är det han använder och därför kom han då så att kallas för, och han använder det även då i det här andra fallet, så använder han en klyv och en slaktkniv och då fick han epitetet slaktaren från Enköping.
Ja, du, är han en, om man definierar folk, sätter folk i fack, är han en seriemördare eller en massmördare? Eller något annat kanske?
Ja, nej, han är ju en seriemördare.
Seriemördare?
Ja, massmördare, då mördar du 3 eller flera personer vid ett och samma tillfälle. Och här så är det ju 5 personer, men det är vid 2 olika tillfällen, så att då blir det en seriemördare. Stig Tommy Alexandersson föddes den 1 mars 1948. Han växte upp i utkanten av Enköping som en i skaran om 7 syskon. Pappan var våldsam. När Tommy var i nedre tonåren flyttade han hemifrån. Han hamnade snart i missbruk, både alkohol och narkotika. 1988 är Tommy 40 år. Det här året kommer han att döda sammanlagt 5 personer vid 2 olika tillfällen. Den 31 maj bryter sig Alexandersson in i en lägenhet på Bjurholmsgatan i Stockholm. På adressen bor Tommys tidigare fästmö och i samma lägenhet befinner sig en 53-årig man. Tommy Alexandersson slår ex-fästmön och 53-åringen i huvudet med ett strykjärn och skär sedan halsen av dem. Efteråt häller Tommy bensin över kropparna och tänder på. Tommy grips och ställs inför rätta, men friges i brist på bevis. 6 månader senare, den 22 september 1988, är det dags igen. Tommy befinner sig i Tumba strax utanför Stockholm. På adressen bor ett par och under kvällen dricks det rosita-vin och brännvin. Tommy och mannen i sällskapet hamnar i en konflikt. Med en köttyxa och slaktarkniv dödar Tommy mannen genom ett stick i halsen. Efter en stund kommer mannens 74-årige far till lägenheten. Alexandersson dödar även denne med flera knivhugg och även denna gång i halsen. Ytterligare en person dödas den här kvällen. Det är en kvinna som också är där på besök. Tommy sätter eld på bostaden där de 3 kropparna finns och därefter lämnar han platsen. Den 17 oktober 1989 döms Stig Tommy Alexandersson till livstidsfängelse för 5 mord. Han förnekar samtliga gärningar. Sommaren 2022 ansöker Tommy Alexandersson om att få sitt livstidsstraff tidsbestämt. Målet tas upp i Örebro tingsrätt. Om Alexanderssons fängelsevistelse skriver kriminalvården, citat: "Bortsett från att han konsekvent vägrat lämna urinprov har Tommy Alexanderssons skötsamhet över tid förbättrats. Då han är ålderspensionär är han inte anvisad någon sysselsättning. Han har inte deltagit i några riskreducerande behandlingsinsatser såsom programverksamhet eller psykologsamtal. Tommy Alexandersson har emellertid deltagit i olika friskvårdsaktiviteter som ovan angivna anstalter har erbjudit och deltar gärna i diskussioner. Han har inte ansökt om besöks- eller telefontillstånd och har inte någon etablerad kontakt vare sig med frivård eller förtroendeman." Slut citat. Vi hör Tommy frågas ut i Örebro tingsrätt sommaren 2022. Tommy har vissa kroppsliga bekymmer. Han säger, citat, att han är redo för ålderdomshemmet. Slut, citat. Vi hör Tommy i samtal med advokat Göran Landerdal.
Om vi säger så här, jag tog ju upp det här med hur du kroppsligen mår nu. Och kan du berätta lite om det?
Nej, jag måste jag säga, jag kör, jag är färdig för ålderdomshemmet snart.
Och lite mer kött på benen, varför?
Ja, för att jag har, benen har pajat och den här armen har pajat. Jag kan inte lyfta den över huvudet utan jag får andra den över bara. Den här axeln är kör.
Vilket då innebär att hur begränsar det din livsföring?
Ja, jag kan inte röra mig så mycket nu. Jag har hållit på i alla år och försökt få hjälp med den här axeln. Men jag har inte fått det. Så fick jag en kortisonspruta en gång. Då körde han in sprutan alldeles under skinnet. Och så det vart en stor bula på skinnet. Kortisonsprutan ska ju in i leden här. Men det var en gammal doktor, han klarade inte av det. Han visste inte hur han skulle göra. Sen har det gått så många år och jag har skrivit till JO och anmält dem. Men JO kunde inte göra någonting, sa de, för det har gått så många år.
Men man kan ju...
Jag har fått hjälp med den här armen från början, då har den varit pigg och frisk idag, men det är den inte nu tack vare att de skötte sig så jävla dåligt, läkarna i kriminalvården.
Men du har ju visat mig att dina ben ser ut som stora kolosser, eller någonting som du har fått någon hjälp med?
Nej, jo, jag skulle få stöldtrumpa, sa de att jag skulle ha.
Sen vill jag ju då prata med dig om det här med permissioner och återanpassning och frivård och sådana där. Hur har den planeringen varit ifrån kriminalvårdens sida enligt din uppfattning?
Ja, det har inte varit något. Det har ju varit covid-19. Så vi har ju varit isolerade i 2 år tror jag.
Men
jag har ju varit ute på permissioner innan. Det har jag stannat så kallade 4 timmar.
Men har du begärt att få permissioner och blivit nekad om det för detta, under covid-19-perioden?
Ja, under covid-19-perioden var alla permissioner inställda.
Okej. Okay. Så att, Hur hade planeringen varit om det inte hade varit covid-19, tror du?
Ja, då har man kunnat åka ut och fiska och gått och handla lite affärer och lite sådär.
Ja, för att då påbörja en sån här återanpassning.
Jag skulle ha 3 eller 4 permissioner per år, tror jag. Så att det har inte blivit någonting tack vare covid-19.
Sen finns det ju, vill jag fråga dig lite grann om, har du några kontakter med det här gänget som du så att säga, umgicks med på 80-talet?
Nej.
Vet du ens om de lever?
Nej, jag har inte.
Det. Och på den tiden i alla fall, om man tittar på de här domarna så fick du... påstods i alla fall att du hade någon slags kriminell identifikation, om du förstår vad jag menar.
Nej,
men att du i princip struntade i saker och ting, om det var brottsligt eller inte, så länge när du drogade.
Ja, jag vet inte vad jag ska svara.
Min fråga är, idag, accepterar du då lagstiftning att man inte ska överträda den?
Ja, det är klart jag gör. Jag har varit drogfri i 25 år.
Mm.
Och jag röker inte heller. Jag är nästan avgiftad efter 25 år.
Mm. Ja, man kan väl notera det att alla de brott du dömt för, det är ju när du har varit drogat.
Det kan man väl säga.
Mm. Så att 25 års drogfrihet, det är väl...
Ja.
Mm. Om du skulle få ett tidsbestämt straff och komma ut, tror du att du skulle återfalla i drog?
Nej, jag vet inte vad det är. Jag växte ifrån det.
Du har växt ifrån?
Ja. Och det är inte bara jag som gör det. Det gör nästan alla när de blir lite äldre. Så växer de ifrån knarket.
Mm.
Så det är inget märkvärdigt med det.
När det gäller alkohol, är det något som du skulle kunna tänka dig använda?
Nej, jag är absolutist här blivit. Jag är nykterist, kan man säga.
Tommy Alexandersson och advokat Göran Landerdal igen i Örebro tingsrätt.
Om du nu skulle få ett tidsbestämt straff, hur lång tid bedömer du för egen del att det skulle ta för dig att kunna genomgå en slags utslussningsverksamhet?
Ja, 14 dagar. Nej, jag bara skojar. Ett år kanske. Så det var lagom.
Mm.
Men jag behövde ju inte. Och så mycket är det väl inte att gå igenom.
Nej, det har hänt lite på 33 år. Det.
Ja, men det är man lära sig på ett år.
Ja. Mm. Det var mina frågor.
Mm, tack. Åklagaren, varsågod.
Försvaret har talat. Nu är det chefsåklagare Helena Falkerbys tur att fråga ut Tommy Alexandersson. Falkerby säger att hon bara har några frågor att ställa.
Rättsmedicinalverket har ju bedömt i sitt yttrande att det finns en medelhög risk för återfall i våldsbrottslighet. Och då har de ju bland annat lyft fram några saker som har med din person att göra. Som är riskfaktorer då. Bland annat så har de skrivit att de bedömer att du har eller har haft svårigheter att inordna dig efter regler som du inte anser är relevanta för dig, även om det har inneburit negativa konsekvenser för dig som person. Vad tänker du kring det?
Jag vet inte vad du pratar om.
Du vet inte vad du pratar om?
Nej.
Menar du att du inte förstår du inte min fråga, eller menar du att du inte förstår varför Rättsmedicinalverket har skrivit så?
Ja, jag förstår inte ens varför du frågar så där.
Okej.
Okay. Och varför de har skrivit så där förstår jag inte heller.
Nej, okej. Okay. Sen har du ju också framgått av de här handlingarna att du har rapporterats vid några tillfällen för misskötsamhet. Det har handlat om att du har uttryckt olämpligt mot personal vid något tillfälle och vägran att lämna urinprov och sådär. Varför har det blivit så då? Vad har du för tankar kring det?
Jag vägrar inte att lämna prov, men de får ta blodprov på mig.
Ja, men jag tänker...
Det är ganska jobbigt att klä av sig naken och springa runt i korridorerna med pitten i vädret bland plitarna. Mm. Det är faktiskt... Det accepterar inte jag. Och då får de ta blodprov med mig istället.
Mm.
Och det har de gjort ganska många gånger.
Ja, okej. Okay. För jag tänker, om man är ett liv i frihet så kan man ju ställas inför många situationer där man har olika uppfattning än människor i sin omgivning eller en annan uppfattning än samhället, så att säga. Vad har du för strategier för att hantera de situationerna när du är, om du skulle komma ut i frihet, så att säga? Har du tänkt något på hur det skulle gå för dig och hur du skulle försöka hantera det?
Nej, jag kan inte svara på den frågan för jag tycker den är löjlig.
Okej.
Nu rycker Tommy Alexanderssons försvarsadvokat in. Vi har advokat Göran Landerdal.
Jag kan bara hänga på den här frågan. Det blev ju, när du säger att det är löjligt så måste du försöka förklara för oss varför du tycker det är löjligt.
Ja, jag tycker att de tramsar.
Ja, jo, men om vi nu går till, om vi tar ett exempel.
Ja, varsågod.
Ja, och vi tar det larviga exemplet att, att man inte får cykla på trottoaren och det kommer någon att cykla på trottoaren och du går där och tycker att man inte får cykla på trottoaren. Hur reagerar du i ett sånt läge?
Det behöver inte jag med så mycket om det är någon som cyklar där.
Men om de skulle cykla på dig då?
Ja, det går ju inte.
Nej,
då får jag väl hoppa undan.
Då får du hoppa undan.
Örebro tingsrätt ger avslag på Tommy Alexanderssons ansökan om att få sitt livstidsstraff tidsbestämt. I den sammanlagda bedömningen skriver tingsrätten, citat: hela Alexanderssons liv har präglats av missbruk, kriminalitet och långa fängelsevistelser. Han har genom åren återkommande varit aggressiv och utåtagerande. Och även om hans aggressiva beteende har tonats ner under senare år, synes han fortfarande vara påfallande rigid och motsätta sig regler. Även om Alexandersson inte blivit rapporterad för hot eller våld under en längre tid, förefaller han ändå tidvis ha svårigheter att bete sig adekvat, vilket har lett till att han har rapporterats för olämpligt uppträdande. Man kan ana att hans förbättrade beteende till viss del beror på att han har befunnit sig i en lugn miljö som har passat honom bra. Slut, citat.
Tommy Alexandersson alltså. För många herrans år sedan så mötte jag faktiskt honom. Då satt Tommy på Norrtäljeanstalten. På den tiden så var det ju inte alls som nu. Nu får man ju sitta i ett besöksrum där man ska träffa. På den tiden, den gamla goda tiden, då var det ju lite mer fritt. Jag och Tommy, vi satt i hans cell. Mm. Och jag kommer ihåg att han var ju supertrevlig. Mm. Sen ville han visa mig sin, undrar om det var tulpaner han odlade. Så att vi fick ju gå ut där på området, Norrtäljeanstaltens område. Mm. Och han var väldigt mån om att ta fina bilder nu. Så han poserar ju framför de här blommorna. Och
jaha.
Jag minns också nu faktiskt, flög det upp i huvudet, att han hade ett skärp på sig. Ett sånt här läderbälte. Och fram till där, då hade han en sån här, vad ska man säga, det är som polisen, deras logotyp. Är det den där Sverigekronan, eller?
Ja, jo, där. Ja.
Den hade han på
bältet.
På bältet.
Jaha.
Och då frågade jag, hur fasen Tommy, hur har du fått tag i den där då? Och då sa han något i stil med att, nej men jag slog ner en snut en gång och så tog jag med den där.
Okej. <Okay.
laughs> Och den fick han ha inne på Norrtäljeanstalten.
Okej, okay, det var innan han hamnade i fängelse alltså.
Ja, precis.
Så det var inte inne på fängelset han hade.
Förhoppningsvis inte. Ja, ja. Mm. På den tiden, då var ju Tommy i sin glansdagar.
Mm, ja, man har ju sett bilder på, alltså när man tittar på bilder på Tommy Alexandersson,
ja,
som ligger alltså ute.
Det är nog
i flödet.
Mina bilder.
Är det dina bilder?
Det tror jag.
Ja, för att det, då är han ju en stor och kraftfull person.
Ja, alltså 100% muskler. Tidens tand gör däremot sitt. Nu är Tommy, vad sa du, 77
ja,
år?
Han tog det var i 77-årsåldern.
Mm, han är trött och sliten. Och han sitter ju då på en klass 2. Vad säger du, Fatima? Kommer han ut någon gång? Han fick avslag förra året, tror jag det var.
Var det 2022, va?
Ja.
Som han sökte? Ja, sen ska det vinna laga kraft och så måste han vänta ett år.
Mm.
Vet vi om han har sökt under 2023?
Nej, jag har inte koll på det.
Nej, men alltså det är ju, som jag förstår det, även i hans fall så talar man om återfallsrisken. Det är ju det som är problemet.
Mm.
Någonstans när man kommer upp i åldern och precis som du säger, tidens tand gör sitt och man börjar bli lite trött och sliten och kanske inte, vare sig man vill det eller inte, har förmågan att utföra den typ av brottsliga gärningar man har gjort tidigare. Ja, nej men alltså då brukar det nästan bli så att man faktiskt får straffet tidsbestämt. Jag tänker på Leif Axmyr.
Ja.
Det var ju alltså på, när han var typ i den här åldern,
ja,
som man bestämde sig för att nej men då kan vi nog släppa ut honom.
Sen gick det väldigt illa för honom. Han började ju supa.
Ja, ja, och sen dog han inom 2 år.
Ja, och när det gäller alkohol så var det faktiskt så att jag pratade med en hyfsat närstående person till Tommy ganska nyligen.
Mm.
Och han berättade ju så här att Tommy, han är hur bussig som helst, men han tål inte sprit. Så att det är kanske där återfallsrisken finns, i Tommys fall. Sprit eller nykterhet.
Ja, jo, återigen, vi har våra sårbarheter och lägger vi till då den här yttersta samsjukligheten med någon form av missbruk så är det ju garanterat att det kommer att gå skogen.
Det är dags för veckans kändis. Vi ska släppa in en herre som skapat kalabaloo i tv-rutan, närmare bestämt i Hotell Romantik, det här datingprogrammet i SVT. Fatima, Sven-Erik Sjögren har en fundering.
Ja, hej, det här är Sven-Erik från Hotell Romantik och jag vill ta upp ett intressant ämne. Jag för någon månad sedan så lyssnade jag mycket på poddar, krimpoddar. Och då dök det upp en trippelmordet i Klippan. Och det fascinerade mig det här. Det fascinerade mig otroligt och framförallt så var det faktiskt en timmas lång intervju med gärningsmannen då, Rickard var han hette. Och det gjorde mig väldigt intressant för jag grundar på det med vårat rättssystem kontra USAs rättssystem. I USA så hade den här killen antagligen suttit in på 399 år. Och okej, man kan tycka att det är preventivt mot samhället som så det, men om inte personen är farlig för liv och lem och folk så tycker jag nog att vårat rättssystem är helt okej faktiskt. Man kan diskutera detta fram och tillbaka och är man nära släkting med mordoffren så är det inte detta lätt att prata om. Men jag tycker inte det gagnar att man låser in en människa för resten av sitt liv när han har ångrat sig. På det viset, det går inte att göra ogjort. Men min fråga är så här, tror du som kriminolog på detta att detta är det rätta sättet? Eller i din syn på det ser jag. För jag menar, när personen kommer ut och han är ofarlig så ja, det gagnar ju ingen att han sitter inne. Det är bättre att han är ute i samhället hur grymt det än är. Det är min fråga. Tror du på detta vårat rättssystem om man säger så, och straffsystem? Tack så mycket.
Ström alltså från Hotell Romantik.
Mm.
Han tar upp ett mordfall här som Sven-Erik åtminstone tror skulle ge 399 år i USA.
Ja, det tror jag.
Här skulle det ge livstid med alltså möjlighet att komma ut kanske efter 15 år.
Mm.
Sven-Erik undrar om det här med rättssystemet.
Nej, inte efter 15 år, min vän.
Inte?
Nej, det är minimistraffet är 18 år. Sen får du ju göra avräkning för vad du har... Alltså när du får ett tidsbestämt så får du göra avräkning för hur länge du har suttit.
Men, Okej. Där är ute och cyklar igen
yes,
i Brännäsrum.
Ja,
men Sven-Erik är ju lite så här... Vad ska vi säga? En kärleksfull människa.
Ja.
Han vill onekligen ge folk en andra chans.
Mm.
Hur ser du på det här, Fatima?
Ja, han frågar ju mig, tror jag på det här systemet? Och det är lite tråkigt då, för att jag skulle kunna svara på den här frågan med ett enda ord. Jag skulle kunna säga ja.
Mm.
Det är det här systemet vi har. Det är det här systemet vi verkar inom ramen för. Vi har en kriminalvård.
Mm.
Det handlar om att vi räknar med att människor vid någon tidpunkt kommer att släppas ut i samhället igen och då ska de vara stycket bättre än de var när de åkte in.
Mm.
Som i det här fallet, han tar upp mordet i Klippan, han tar upp Rickard Nilsson.
Mm.
Rickard Nilsson har ju, återigen, det är som Sven-Erik säger, man får tycka vad man vill om det när man har varit i den andra änden och varit utsatt för den här brottsligheten eller på annat sätt drabbats av den.
Mm.
Men Rickard Nilsson är ju en fri människa idag och lever ett ordnat liv.
Mm.
Det finns en massa aspekter på det här. Om vi skulle göra som i USA, ja, jag tror Sven-Erik har helt rätt i det. Rickard Nilsson skulle i USA ha fått 5 gånger livstid, så här 500 års fängelse, without the possibility of parole. Eller så hade han haft med the possibility of parole efter 250 år.
Ja.
Och då hade han varit död ändå.
Mm.
Det där, att man håller på det viset, men det är en annan historia. Men det hänger ihop med att det finns ett utvecklat system hur man överklagar de här domarna.
Mm-hmm.
Så att man måste ta i för kung och fosterland. Alltså man kan överklaga i flera nivåer.
Oj,
år och få antalet år nerskurna. Så vill man ha en människa inlåst, då får man nog ge dem alltså så här 10 livstidsstraff. Då, så att, då kan man gå upp och så kan man förhandla om och så kan man förlora 3 livstidsstraff. Men då sitter man fortfarande inne på 7. Va? Så att, men det är en helt annan sak. Men det amerikanska systemet är bitvis ren gallimatias, måste jag säga.
Ja.
Men i USA så sysslar man med att inkapacitera, det gör vi ju här också naturligtvis, att inkapacitera innebär att man hindrar just den här individen från att begå ytterligare brott. Men i USA så sysslar man bitvis med den ultimata inkapaciteringen, man har ihjäl folk. Mm. Har man inte ihjäl folk så låser man in dem på 10 livstidsstraff.
Mm.
Vårt system ser inte ut så, det är jag glad för. Ja, jag tror på det här systemet. Det är en kostnadsfråga också.
Ja.
Hur många fängelser ska vi bygga om vi aldrig någonsin ska släppa ut någon? Hur många fängelser ska vi bygga?
Mm.
Och vad gör vi med de människor som faktiskt... Ja, låt säga att vi inför dödsstraff då, Gud förbjuda, så har vi ihjäl ett gäng människor och så visar det sig att de var inte alls skyldiga till det här.
Mm, det är svårt, knepigt. Det här mordet då som Sven-Erik tar upp, trippelmordet, det begicks 1999. Den skyldige då heter ju alltså Rickard Nilsson. Vi ringer honom.
Nilsson?
Ja, men hälsa Rickard, det är Ola.
Hej Ola.
Hur är det läget med dig?
Det är alldeles utmärkt. Hur är det själv?
Jo, helt okej. Okay. Absolut. Jag mår fint. Vi har ju Fatima med i studion. Ska ni morsa på varann?
Hej, Rickard.
Hej, Fatima.
Du, Rickard, det finns en person i din historia väldigt mycket och i min historia lite grann. En person som förenar oss.
Okej, okay. Vem då?
Dick Sundevall.
Jaha, känner du? Eller kände är det väl tyvärr?
Ja, tyvärr kände.
Jaha, hur kände du honom?
Det var så här att jag pratade med honom några gånger. Vi funderade han och jag på att ska vi inte börja intervjua brottslingar och göra något tv-program? Och då berättade Dick för mig att hans största misstag under alla år i branschen, det var att han hade suttit med en morddömd person i tv. Dick, han hade skrattat åt något som den här intervjupersonen sa. Och det blev ju en våg av hat mot Dick Sundevall. Så han sa till mig, Ola, skratta aldrig ihop med en morddömd.
Ja, Dick hade en hel del råd och olika lärdomar med sig.
Hur möttes, eller hur korsades era vägar? Får jag fråga det?
Ja, absolut. Jag satt ju inne då i 20 år och Dick kontaktade mig väl, kan det vara, i mitten av 2000-talet, jag tror nästan exakt 20 år sedan. Och han var lite fascinerad för jag hade ju pluggat en del i anstalt redan då.
Inte så lite heller, va?
Jag har blivit en och annan examina och högskolepoäng genom åren. Och Dick var lite fascinerad. Han hade tidigare gett ut en bok som hette Det farliga Sverige. De egentligen titeln anspelar på det motsatta, att Sverige kanske inte är så farligt som folk vill ha det till. Och han hade intervjuat olika personer som sitter inne, poliser och lite annat. Det var lite blandat. Och han skulle göra en ny upplaga av denna. Och då hade han kontaktat mig inför denna. Och den låg väl några år framåt och så. Den vägen var det. Så blev vi vänner. Jag fick telefontillstånd, besökstillstånd.
Mm.
Och sedan så blev Dick min mentor inom journalistiken. Gav mig mina första anställningar som journalist inne från fängelset. Sen var jag med när han startade rätts- och kriminalmagasinet Paragraf.
Så du var med från start?
Jag var med från början. Det var jag, Dick Sundevall, Nina Silventoinen och Peter Isaksson.
Nu måste du passa på att slå ett slag för den här produkten, eller Paragraf som den heter.
Jaha.
Berätta för de som inte vet vad det är. Vad är magasinet Paragraf?
Ja, är man intresserad av krim, debatter och så vidare, då är Magasin Paragraf ett absolut måste, för det är det största krim- och rättsmagasinet som finns i Sverige. Och vi har kända skribenter, allt från stjärnadvokater som Jonas Eriksson och Peter Altin skriver där till vissa poliser. Och jag själv skriver förstås där och en hel del kändisar från rättsväsendet och samhället generellt sett.
Hur kommer det sig, tror du, att Dick Sundevall tog just dig under sina vingar?
Ja, Dick har alltid haft en stark rättspatos och känsla för liksom att folk ska få en annan chans. Jag begick liksom ett helt horribelt brott och därefter så får man inte alltid en möjlighet att komma tillbaka. Dick såg väl en potential i mig som kanske jag inte själv alltid så. Och den gödde han väl på så sätt att han bidrar med dina kunskaper, bidrar med det du har lärt dig, det du har pluggat, din erfarenhet, så kanske du kan vara med och bättra samhället lite och kanske stoppa andra från att hamna på fel väg, som jag gjorde.
För det är väl lite det handlar om, att det som har hänt, och det är bedrövligt såklart, men att man kanske kan bidra till någonting som gör att framtiden blir lite ljusare för precis de andra.
Ja, men så är det ju. Det handlar ju om liksom att på något sätt hitta en väg framåt, att försöka gottgöra någonting som aldrig går att gottgöras och kanske bidra på ett positivt sätt. För jag är alltid av åsikten, det är bättre att vara ute och betala skatt och bidra till samhället än att sitta i fängelse och kosta samhället. Så länge samhällsskyddet är uppfyllt.
I mycket korta drag, varför hamnade du snett?
Jag var ung och dum. Jag ville ha allting direkt. Jag tror många av dagens ungdomar och brottslingar som vi läser väldigt mycket om nu för tiden tänker lite på samma sätt. Man vill ha mycket, man vill ha allt. Man vill ha fina bilar, man vill ha mycket pengar. Och det ledde till då en brottskarriär helt enkelt, där jag försökte tjäna pengar på den olagliga vägen, och det slutade då med mord helt enkelt.
Men nu måste jag få flika in här, Rickard. Ja. Hur långt är steget, höll jag på att säga? Det verkar ju nästan, om man läser din historia, om man tittar på den utifrån, så verkar det nästan som att steget inte är särskilt långt från att först tillskansa sig någons pengar till att få för sig att nu ska jag döda folk. Alltså, det känns så, men jag förstår, för hoppas att det inte var så.
Nej, det var mycket längre så. Allting började väl med något inbrott i skolan när jag var yngre. Det kan ha varit i sjätte eller sjunde klass, jag kommer inte ihåg exakt. Och där började det lite, det började med snatterier. Det är i princip aldrig det går direkt till det grövsta som finns. Det har ju byggts upp under tid.
Ja, men förklara för mig då, jag som inte fattar. Hur kan snatterier och alltså, om man tittar på alltså, ekonomisk brottslighet plötsligen landa i att den enda utvägen tycks vara att döda, i ditt fall då, flera människor?
Det handlar om att man har byggt upp en mask. Man har byggt upp en mask av framgång under en lång tid som var helt falsk. Man vill inte tappa den masken. Det finns liksom inget värre. Jag tror många kan känna skam inför mindre saker. Men när man har då byggt upp att denna framgångsrika mur och ett korthus som står balanserat precis på avgrunden, och när det börjar fallera, då var jag i en sån position att jag bara kände, ja, vad som än händer, jag får inte tappa masken, jag får liksom inte verka dålig, jag får liksom inte, det hade med självkänsla och självförtroende att göra. Och det gjorde att när man väl hamnade i den situation där jag hamnade, så såg jag det helt felaktigt då, som det inte fanns någon annan utväg än att jag bara tappade det helt.
År 2000 så dömdes du till livstidsfängelse. När kom du ut?
Jag frigavs den 29 september 2019. Så om mindre än en månad så har jag varit ute i 5 år.
Okej, det är så pass ändå. Du, hur går det till när man sitter där? Vilken var den sista anstalten?
Det var anstalten Asptuna i Stockholm.
Asptuna, jag var där. Det är väldigt fint. Det känns ju nästan som ett dagis.
Ja, det är det verkligen inte, det kan jag ju säga. Där finns problem precis som på alla andra ställen. Det är naturligtvis öppnare förhållanden. Och dagis, sådana ord brukar generellt sett alltid avhålla från, eftersom att...
Jag menar mer till miljön sett. Det är ju liksom inga stora murar, utan det är natur.
Nej, men där får man höga stängsel, där är taggtråd med mera. Och det är fortfarande vakter, och du tvingas fortfarande lämna urinprov naken och förnedras på det sättet.
Okay.
Så jag menar, fängelselivet är där absolut. Sen är det naturligtvis väldigt betydligt öppnare. Men det ska ju också vara inför sista steget, om det ska kunna finnas någon form av rehabilitering och anpassning till verkligheten.
Hur går det till alltså, när man har suttit inlåst i väldigt många år? Sen kommer dagen D, man ska ut. Man vaknar på morgon, eller har du varit vaken hela natten då, förväntansfull inför den stora dagen? Hur var det i ditt fall, Rickard?
Ja, alltså egentligen är det 2 gånger. För jag beviljades ju 1 års utslussning på ett så kallat halvvägshus. Vilket innebär att den 29 september 2018 fick jag lämna Asptuna och flytta till ett halvvägshus. Och det är fortfarande regler och scheman. Man måste ha en anvisad sysselsättning. Jag jobbade då på magasinet Paragraf förstås. Och det är betydligt öppnare, men det är fortfarande strikta regler att följa. Det måste man komma ihåg. Så inför den dagen när jag lämnade fängelset, det var ju väldigt annorlunda. Det var ju första gången på 19 år som jag faktiskt gick ut halvfri.
Hur kändes det?
Det var ju naturligtvis, det var lite surrealistiskt på det sättet. Jag hade ju haft ett antal permissioner på egen hand innan dess. För det man måste komma ihåg är att ingen släpps ju bara ut på utslus. Ingen bara hamnar på permissioner. Det görs noga riskbedömningar och så vidare. Och de är förstås aldrig hundraprocentiga. Det måste man ju komma ihåg. Men det görs hårda kontroller och numera ännu hårdare.
Ja, de livstidsdömda, det är de som jag personligen faktiskt känner utvecklas mest. Än de som sitter på korta straff.
Så är det. I viss mån så är det det. Det tidsobestämda gör ju att det blir väldigt psykiskt påfrestande. Däremot så har man ju möjlighet att göra något. Eller man hade betydligt mer möjligheter innan. Jag har ju fortfarande kontakt med ett antal livstidsdömda. Och situationen som sådan sett till rehabilitering och möjligheten att göra något vettigt har ju minskat betydligt. Bland annat har de ju tagit bort högskolestudier helt och hållet.
Men vet man varför? Varför har man gjort det?
Den officiella versionen att det är resurskrävande. Mm. Men det vet jag att inte, eftersom jag pluggade alla år. Vi skötte oss själva. Allting var baserat på att vi kunde ha distanskontakt med lärare. Vi fick undantag från lärosäten och så vidare. Det inofficiella som jag har fått från ett gammalt vakthavande befäl som jag har kontakt med var helt enkelt att de tyckte att de intagna som pluggade blev för jobbiga. Med kunskap kommer makt och då slåss man med pennans hjälp istället.
Mm, men samtidigt, ja, alltså, då måste jag ju få invända igen det med mitt ständigt återkommande mantra här. Att vid någon tidpunkt undantaget en handfull människor så kommer var och en som sitter i våra fängelser att komma ut.
Precis, så är det.
Och då är frågan, vilka människor är det vi vill ha ut? Eller om jag vänder på mig och säger så här, vad hade hänt med dig Rickard om du inte hade haft möjlighet att plugga och få den här möjligheten att skriva för paragraf?
Ja, hade jag inte fått de möjligheter, och när vi ska säga fått möjligheter, då har jag ju tagit de möjligheterna. Jag har ju tack vare mitt driv lyckats få igenom vissa saker som ingen annan har lyckats. Och hade jag inte haft dem, då hade jag inte haft en möjlighet att återkomma. Jag hade suttit där och vägt mellan, ska jag fortsätta vara kriminell när jag kommer ut eller försöka hitta en annan väg?
Och man vet ju att de som väljer den kriminella vägen, jag tror det var Svartenbrand som sa det till mig, man blir bara ensam och olycklig, orolig. Det finns ingen glamour, ingen litar på någon. Det är liksom bara att gräva sin egen grav.
Och det har ju blivit mycket värre mån dessutom. Den gamla tjuvheden som det hette finns ju inte längre till exempel. Den har ju nästan helt försvunnit bort sig från den gamla stammen. Nu liksom gör man sig på anhöriga och sånt som aldrig har förekommit tidigare.
Du Rickard, vilka är de stora eller största svårigheterna när man kommer ut efter så många år i fängelse?
Det absolut största för de allra flesta handlar om att man oftast inte kan få tak över huvudet.
Okay.
Och att man inte kan få en försörjning. Det pratas väldigt högt och brett om tak över huvudet garanti från olika städer och kommuner och så vidare. Men den fungerar i praktiken inte.
Så vad händer? Står man utan...
Du har absolut möjlighet att vända dig i socialtjänsten. Det de kan göra är oftast erbjuda någon typ av vandrarhem tillfälligt. Och sedan blir det upp till dig att försöka hitta någonting. Som sagt, det talas väldigt fint om saker och ting. Och jag säger inte att man ska ha någon räkmarka vid sidan om för att du suttit i fängelse. Du har ju begått ett brott, du har tagit ditt straff. Men för att kunna minska återfallen, för att kunna se till så att de blir bidragande del av samhället, då förutsätter det att du har vissa grundläggande behov täckta. Det är tak över huvudet och mat på bordet och kanske då hjälpa till att försörja din familj. Att bara få jobb idag är ju omöjligt. Nästan alla kräver ju någon typ eller så uttag ur belastningsregistret. Och har du minsta lilla där, då får du inte jobbet. Jag har varit med folk som har sökt helt vanliga städjobb. Och inget fel på att vara städare. Men om du ska städa en vanlig lokal eller korridor, vad finns det för anledning att du måste ha lämnat ett uttag ur belastningsregistret? Du måste vara ostraffad.
Jag tror jag förstår. Du lever ju i princip Svenssonliv nu. Vad känner du när du blickar tillbaka på ditt tidigare liv så att säga? Tidigare val och så?
Ja, alltså det... Man var ju ung, dum, det var ogenomtänkt. En av de största risksänkande faktorerna är ju trots allt ålder. Nu när jag närmar mig 50 så liksom har man ju helt andra prioriteringar och synsätt på livet. Och utifrån det så naturligtvis minskar ju alltid risken för, jag skulle säga, upp 90% till de flesta undersökningar av de som blir äldre. Så det är klart att man kan titta tillbaka, man kan ångra mycket, men tyvärr kan man inte göra saker och ting ogjorda.
Man får blicka framåt också.
Det är jätteviktigt.
Om du blickar framåt, Rickard, hur ser ditt liv ut om 20 år?
Om 20 år, då är man ju 70. Aha. Då hoppas jag väl att jag ska ha 70 år.
Jag vill inte tänka så långt. Usch, vad hemskt det lät. Då är man gammal gubbe.
Vi sitter i samma sits, Rickard.
Men under den tiden så är det tanken att jag, liksom, jag har jobbat lite med juridik och lite olika saker här. Men jag hoppas kunna jobba, fortsätta jobba med journalistiken, kanske skriva lite nya böcker och sånt här de närmaste åren. Och kanske komma ut med ett budskap, liksom, att kanske hjälpa ungdomar, alltså få folk att förstå att man, även om man gjort det värsta man kan göra, så finns det möjlighet att komma tillbaka. Det finns, man måste våga lita på sig själv, man måste ha ett driv och man måste förstå att det aldrig kört hur mörkt den är.
Rickard Nilsson,
ja.
Stort tack för att vi fick prata med dig.
Tack så mycket.
Självklart, inga problem alls.
Ha det gott.
Tack, hej.
Hej. Lasse har en fråga. Han skriver så här, läser ideligen om gängmord där i regel unga kriminella skjuter varann. Många går fria och kommer växa upp sannolikt i kriminalitet och utanförskap. Hur påverkas en människa av att den dödat en människa? Ja, det som Lasse vill åt, det är väl lite grann så här, hur mår mördarna?
Ja, och det vet jag 17 om det finns ett enda svar på det.
Nej.
Det måste ju handla om individens mående, men man kan ju börja i den änden att på något sätt så mår och tänker och fungerar de här personerna som hamnar i den här situationen och som begår den här typen av gärningar. De fungerar inte riktigt som vi andra gör. De har en annan utgångspunkt, därför att annars så gör man inte så här.
Nej, det är själva skedet där brottet begås.
Mm.
Sen långt senare, låt oss säga Fatima, vi pratar om de här 15-åringarna nu som skjuter ihjäl varann.
Mm.
Många av dem kommer ju växa upp, låt oss säga om 20 år.
Mm.
Hur kommer en sån individ må då av att den faktiskt gjort det här?
Ja, för nu då talar vi liksom om en annan struktur och en annan typ av brottslighet som är förhållandevis ny för Sverige och där man kanske inte riktigt vet vart man ska sortera den någonstans. Men där handlar det ju väldigt mycket om att man i en beroendeställning eller i någon annan form av utsatthet har utfört någonting som någon har sagt åt en att göra.
Mm.
Och där är det ju inte... Det är nog svårare, kan jag föreställa mig, att i efterhand stå för och axla ansvaret för en gärning man har gjort som inte, det låter ju jättekonstigt, men som inte kommer inifrån en själv.
Nej.
Det är inte ett beslut man själv har tagit, utan man har agerat på vad någon säger åt en att göra.
Det kanske också öppnar upp en väg att möjligtvis förlåta sig själv.
Ja. Samtidigt som jag, ja, jo, på ett sätt ja, men då hamnar vi nästan i det här med att ja, men det var inte mitt fel, det var någon annans fel. Och man måste nog äga och bära ansvaret för det man har gjort. Om man ska hitta både förlåtelsen inom sig själv och förlåtelsen utifrån då, alltså i mötet med andra människor.
Många av dem som jag träffar inne på anstalterna, vissa, de är faktiskt... på riktigt genuint ledsna.
Mm.
Oftast när man sitter innan och efter, kanske efter, då kan det till och med komma tårar. Alltså jag ser ju att de mår skit,
ja, men
och
får
är jätteledsna.
Får jag fråga dig då?
Yes.
Vad är de ledsna för? Är de ledsna för att, är lilla Kalle ledsen för att han åkte dit och för att han sitter i skiten själv? Mm. Eller är han ledsen för det han har utsatt någon
väldigt
annan för?
Väldigt blandat. I vissa fall i alla fall så är det ju helt klart att de mår dåligt för att de sitter där de sitter. Att det inte handlar så mycket om att de har släckt ett liv. I andra fall så är de helt, helt förtvivlade. Men så finns det också de som är helt oberörda.
Mm.
Visst skulle vi kunna ta den här Abraham Ukbagabir. Han satt ju mest och skrattade. Eller inte mest, men han satt och skrattade under samtalet.
Mm.
Och han verkar ju inte ledsen. Hur är det i huvudet på en sån?
Ja, där har vi nog att göra med, det törs jag påstå, en människa som är så pass allvarligt psykiskt störd att vi kan nog inte förvänta oss.
Nej.
Att han överhuvudtaget ska... Jag tror inte ens att det går att nå fram till eller kommunicera någonting med en människa som är så pass sjuk.
Kan det vara så att det är helt naturligt att inte begripa? För om man begriper, då är man ju själv sjuk.
Sitter du och säger till mig som analyserar såna här saker dagligdags, ja, och som tror mig förstå. Vad är det du försöker säga, Ola?
Ja, men om man skulle ha full förståelse, då kanske man själv har problem.
Ja, det vet jag inte. Jag skulle nästan vilja vända på det ett varv till. Alltså skulle jag säga så här att hur mycket man än tycker att man har erfarenhet och kunskaper och analytisk förmåga, så ibland stöter man på de här som bara inte låter sig förklaras. Va? Och då får man kanske släppa det där och bara konstatera att det här hamnar i högen över det jag aldrig kommer att förstå.
En sak som inte jag förstår, det är nämligen så att för en tid sedan så blev jag kontaktad av en, ska vi säga, en ungdom. Ung kille. Jätteschysst på alla sätt och vis. Mm. Han ville bli intervjuad. Problemet var ju att han var ju pågående kriminell. Så jag sa det att nej, jag träffar ju bara folk inne på anstalter. Och han fattade det. Sen när vi avrundar samtalet, då slänger han ur sig den här repliken. Du, har du någon som jag kan...
Wow.
Och det där pipet låg ju där, så att ni där ute vet
någon,
ju inte...
Någon som du behövde att han skulle...
Dödas.
Ja.
Ja. Och då kände jag först och främst, man blir så ställd när man får en sån där fråga.
Ja.
Jag känner ju inte ens den här killen. Och så frågar han, har du någon som jag kan... Alltså, har du någon som jag kan döda? En sån person, hur känner han? Känner han liksom att han springer omkring ett dataspel?
Ja, alltså någonstans så känns det så, alltså man föreställer sig ju då att den här personen kan inte ha någon riktig verklighetsförankring, kan inte relatera till andra människor som om de vore levande av kött och blod, för att då tänker man inte så här. Men jag tänker också på, jag vet inte riktigt vad han har för bakgrund, hur många har han så att säga dödat då i sitt liv, vad har han varit i för sammanhang, för att det sker ju någonstans så urholkar... Inte droppen stenen, utan rädsla urholkar själen. Va? Mm. Någonstans så är han... Vet du om han var påverkad av någonting i det här?
Nej, alltså det känns
som att han, ja, som att han är inte...
Han var ju inte särskilt... Det var ju som att han pratade om... Ska jag dricka mjölk eller juice?
Ja, precis. Och det är någonstans så... Det har skett ett förhärdande, och det här är också... Sen vet man ju inte, jag känner inte till den här personen. Kan det vara ett sätt att uttrycka sig för att ingjuta respekt? Kan det vara så att det här är tomma ord? Men det är så här han uttrycker sig när han uttrycker kärlek.
Ja, jag
att
tror
han
snarare
säger
det,
att
faktiskt.
Du är så himla bra, så det här kan jag göra för dig.
Men en sån här person som frågar mig om det här. Vad händer med honom? Nu är han kanske 15 år. Hur kommer hans liv te sig?
Ja, så fortsätter han på det här viset och erbjuder inte samhället något annat. Då ska vi hålla på och låsa in sådana som honom och därmed ge honom en fribiljett rakt in i det evigt yrkeskriminella. Du hör att jag inte är så förtjust i den tanken. Så finns det ingen annan väg för honom. Det kommer gå åt helvete för den här killen. Antingen så ska han finna Gud eller så ska han liksom hitta någon som erbjuder honom ett alternativ.
Ja, det var allt vi hade att bjuda på för den här veckan. Nästa vecka redan, Fatima, så är vi tillbaka, va?
Ja, ja. På tisdag. Samma tid, samma plats, samma kanal. Klockan 6 på morgonen släpps ett nytt avsnitt av Fråga kriminologen. Och som vanligt så framstår jag som klok och du som min bisittare.
Så är det. Tack för att ni lyssnat. Du har lyssnat på Fråga kriminologen-podden med Fatima Berger och Ola Lagerström. Har du en fråga som du vill få med i podden? Maila gärna din fråga till juristfirma adberger@gmail.com. Behöver du ett målsägande biträde eller annan juridisk hjälp? Maila Fatima på samma adress, alltså juristfirma adberger@gmail.com. Du kan också ringa på 0762 72 77 40. Avsnittet är producerat av Kristoffer Warnberg på Kvarnberg Productions. Tack för att du lyssnat.